Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Under de här dryga 6 åren som jag har arbetat med att försöka skapa stöd och sprida information för kvinnor i och runt klimakteriet så har jag oftast lyckats balansera mellan att stå på kvinnans sida samtidigt som jag har hållit mig väl med professionen som tacksamt ser att Klimakteriepodden är en seriös del i att höja kunskapen kring klimakteriet med alla dess aspekter, både till kvinnor men också delar av vården. Och jag brukar vilja göra tidslösa avsnitt eftersom min förhoppning är att den här podden ska kunna leva länge och ge kvinnor kunskap i många år. Nu i slutet av oktober 2023 så har en diskussion kring hormonbehandling uppstått igen. Och det känns viktigt för mig att försöka få några svar och klargöranden. Bakgrunden är att den grupp inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, som bland annat arbetar med riktlinjer för hormonbehandling i klimakteriet har dels skickat ut ett brev till alla läkare som är medlemmar och man har även gjort ett inlägg på läkartidningen.se. Man oroar sig för att bioidentisk progesteron används på sätt som kan anses som osäkert för kvinnan och som inte stöds av forskning eller beprövad erfarenhet. Artikeln väckte frågor och diskussion både bland vårdpersonal och bland oss vanliga kvinnor om huruvida SFOG och de tongivande läkarna som skrivit under brevet är emot behandling med bioidentisk progesteron. Vad betyder egentligen det de har skrivit och varför? Progesteron är ju det gulkroppshormon som vi naturligt producerar i den andra delen av vår fertila cykel. När man inte längre har ägglossning så produceras inte det här hormonet. Och väljer man att behandla klimakteriesymptom så är östrogen det mest verksamma hormon man lägger till i just menopausal hormonterapi, MHT, som är den dokumenterat mest effektiva medicinska behandling mot klimakteriebesvär som vi har. Och alla kvinnor med livmoder som får östrogen måste ha tillägg av gulkroppshormon som finns i 3 olika former. Dels syntetisk gestagen, det som vi kallar bioidentisk progesteron, plus att det finns en 3rd variant som heter dydrogesteron. Och de här ger skydd mot livmoderslemhinnan, eller snarare så att livmoderslemhinnan inte växer till, vilket på sikt skulle kunna framkalla en livmodercancer. I det här avsnittet så har jag nu med mig professor Angelica Lindén Hirschberg som är en av de 4 som undertecknat den här artikeln på läkartidningen.se. Angelica är tongivande i SFOG och måste sägas vara en av dem som har bredast kunskap och erfarenhet här i Sverige. Och hon verkar också i många internationella nätverk. Jag har också talat med det läkemedelsbolag som tillverkar det progesteron som oftast förskrivs i Sverige för att på så sätt bättre förstå vad det finns forskningsstöd för och inte. Ingen gagnas av att vi skapar mer rädsla för hormonbehandling och vi får inte ta fler kliv tillbaka än framåt genom dålig och otydlig kommunikation. Jag är stolt över att ha varit en del av att ha skapat uppmärksamhet kring klimakteriet och vill värna om en fortsatt konstruktiv dialog. Och jag önskar att den stora grupp läkare som kan och vill hjälpa kvinnor ska få fortsätta göra det med sin beprövade erfarenhet och att de sprider sin värdefulla kunskap till många intresserade kollegor och att vi kvinnor ska kunna lita på att de läkare vi möter i vården har den kunskap som behövs för att förskriva den form av behandling som passar individen bäst. Vill man läsa hela debattartikeln så finns en länk på klimakteriepodden.se till läkartidningen.se. Artikeln har dessutom fått flera välformulerade svar från erfarna läkare som arbetat med hormonell klimakteriebehandling under många år. Och i avsnitt 230 kan du lyssna och höra mer om den här studien som Angelica Lindén Hirschberg talar om i det här avsnittet. Det finns dessutom flera avsnitt om hormonbehandling som du kan söka upp och läsa om på klimakteriepodden.se. Om du som lyssnar känner dig osäker på din behandling så bör du söka den som ordinerat den eller söka upp en kunnig läkare som du kan diskutera den med. Alla kommer inte få alla svar, men du som lyssnar kan lita på att jag har gjort mitt bästa. Och Angelica öppnar dessutom för att komma tillbaka om det finns oklarheter att reda ut och klargöra ytterligare. Så välkommen att lyssna. Är jag väldigt glad för att välkomna Angelica Lindén Hirschberg till Klimakteriepodden.
Tack!
Du Angelica, för många så är du ett känt ansikte när det gäller hormoner och du har stått på klimakteriebehandlingskvinnans sidan i väldigt många år. Och nu är du dessutom väldigt engagerad inte bara i Sverige med studier och forskning och patienter utan även internationellt. Och du har fått den ärofyllda titeln att vara ordförande i den europeiska föreningen. Kan du inte bara kort berätta för du kommer direkt från London.
Ja, nej, men det är jättespännande. Så att jag är president för EMAS, förkortningen då, European Menopause and Andropause Association. Och det som är intressant är ju också att man kan vara lite framkant när det gäller utvecklingen. Så att det händer ganska mycket på klimakterieområdet, att det kommer komma nya läkemedel och behandlingar. Så det är jättespännande.
Ja. Kul. Du, vi är ju mitt uppe i någon liten storm här, eller storstorm, jag vet inte vad vi ska kalla det för. Och jag har ju här i försnacket redan berättat bakgrunden och jag tycker att det är viktigt att det kommer från dig då. Varför är det så att Svensk förening för obstetrik och gynekologi nu höjer rösten?
Ja, för det första, det är ju representanter då från den svenska gynföreningen SFOG som har skrivit ett inlägg i Läkartidningen. Och det var ju inte riktat till allmänheten för då skulle man ju skriva på ett annorlunda sätt. Utan det här var ju riktat till kollegor. Och anledningen till detta är att vi ser att förskrivningen av olika hormonella preparat och det gäller framförallt då bioidentisk progesteron har ändrat sig med tiden. Jag vill börja med att säga att ingen i den här gruppen som har skrivit det här inlägget är emot att använda bioidentisk progesteron i kombination med östrogen mot klimakteriebesvär. Och personligen så är det faktiskt precis tvärtom. För att vi har ju en pågående studie där vi verkligen vill undersöka säkerheten och om kombinationen östrogen och bioidentisk progesteron kan vara bättre än standardbehandling. Så att det är nummer ett. Så det som beskrivs i det här inlägget det är hur vi ser hur man använder enbart bioidentisk progesteron. Och det används till kvinnor som är för klimakteriet för diverse olika symptom. Det är humörförändringar, det är PMS-besvär, det är oregelbunden mens och klimakteriebesvär. Och man använder också olika regimer, att man tar progesteronet till exempel varannan dag eller att man tar det kontinuerligt i väldigt höga doser. Och vi tror att dels är det så att förskrivningen har ändrats, att läkare skriver på lite olika indikationer, det vill säga för olika symptom, men också att patienter själva till viss del styr användningen och hur de vill bli behandlade. Och det är ju så här att inom sjukvården så ska vi ju behandla enligt beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Och det vi ser nu, det bygger varken på erfarenhet eller vetenskap, om jag ska vara ärlig. Och de komplikationer som vi har sett och som bland annat har kommit till den mottagningen som jag är ansvarig för då, det är ju trassel med blödningar som kan bero på till exempel cellförändringar i livmodern och som i slutändan kan leda till att man måste operera bort livmodern. Och det är ju sånt som inte får ske på grund av att man kanske inte har använt de här hormonerna på rätt sätt. Och det är det som vi vill varna för. Inte bioidentisk progesteron i sig, utan att man har börjat använda det på varierande sätt och som inte riktigt har vetenskapligt stöd för.
Mm. Du Angelica, jag känner mig lite delvis skyldig till det här, för att i avsnitt 301 så pratade jag, hade jag ju Natalia Kroos med mig, och då pratade vi just om det här med att många kvinnor tar 200 mg progesteron varannan dag när man har passerat menopaus istället för vad som vore brukligt 100 mg per dag. Och då vet ju du och jag att 200 milligram varannan dag betyder att man blir väldigt svajig upp och ner. Att man har en hög koncentration under 24 timmar och sen egentligen ingenting under 24 timmar. Och sen så får man då så vidare istället för att hela tiden ha. Och det blir ju lite svårt att förstå det här för den som tar det. Men varför skulle det här kunna vara farligt?
Alltså, problemet är att vi inte vet riktigt om det är farligt. Och en missuppfattning är ju att det man tycker att man mår bra på idag, det är också säkert i framtiden. Och det är det vi inte riktigt vet. Vad vi tror är att många kvinnor mår bra på det bioidentiska progesteronet, eller i alla fall mår bättre än på det syntetiska gestagenet. Och det är det vi hoppas kunna visa i vår studie. Det vet vi inte ännu, men det är i alla fall en utgångspunkt att vi tror att det kan vara så. Men det är inte alltid samma sak som att det man mår bra på, det är det säkraste. För när det gäller det syntetiska gestagenet, då vet vi ju att det ger ett väldigt säkert och bra skydd mot cellförändringar i livmodern. Vi har inget säkrare. Så till exempel att ta en, vad vi säger, utglesad regim, att ta bioidentiskt progesteron var tredje månad, det kanske inte är tillräckligt säkert när det gäller livmodern som när man tar det syntetiska. Och ibland har vi förstått också att även om patienten har blivit ordinerad en så att säga etablerad regim, så kanske de inte riktigt följer den heller. Och det är då vi ser att det kan bli komplikationer och trassel. Och det är helt enkelt det vi vill varna för.
Att men Angelica, förklara för mig varför det skulle vara potentiellt farligare att ta 200 milligram varannan dag än 100 varje. Förutom att man då koncentrationen i blodet åker upp och ner.
Mm. Alltså, jag kan inte säga säkert att det är farligare. Vad jag försöker säga är att vi vet inte. Det finns inte en enda studie som vad jag känner till där man har undersökt det. Men det är inte på det viset man har tagit fram de här läkemedlen att man ska behandla på det sättet. Och lite grann vad vi tycker då, det är att man har glidit lite grann både när det gäller indikation för behandling, det vill säga för vilka symptom man behandlar, men också för vilka regimer man kan använda. Och också när det gäller preparat, vi vet ju till exempel, det har vi ett visst underlag för, att progesteron i kräm är inte lika säkert som en tablett då. Och är det så att man glider allt för långt i hur man kan använda och att man kan använda på olika sätt, då kan det där spåra ur helt och hållet. Och vi har också träffat på patienter som tar sådana här potenta hormoner efter behov. Och det har vi ju ingen aning om hur det påverkar säkerhet för både bröst och livmoder på sikt.
Jag tror att man har lite intellektuellt svårt att förstå varför det skulle kunna vara farligt, för att det är så små doser och vi som kvinnor under fertila livet har svängt upp och ner och fram och tillbaka. Så det blir lite svårt, tänker jag, att förstå varför det skulle kunna vara farligt att det åker lite upp och ner och lite fram och tillbaka när man då inte längre är fertil eller att man är på väg in i menopaus.
Alltså det är ett faktum att jag tror nästan de flesta gynekologer har träffat på den här patienterna när livmoderslemhinnan har blivit förtjockad, det har blivit blödningstrassel och kanske till och med förstadiet till cancer. Jag har gjort det och många av mina kollegor, så det är ett faktum och det beror ju på någonting och det har vi inte alltså sett tidigare. Utan det hänger ihop med framförallt det här bioidentiska progesteronet. Så att det beror ju på något sätt på hur man tar det. Mm. Jag kan inte säga att det är just det här varannandagsbehandlingen som inte är bra. Utan det kan vara en kombination av hur doktorn har ordinerat det och hur patienten tar det. Och jag vill också betona att jag vet ju att de flesta av mina kollegor är ju väldigt måna om sina patienter, de följer upp väldigt bra, så det här det är liksom ingen kritik generellt mot kollegor eller så, och inte heller mot patienterna, utan jag skulle säga att det är en attitydfråga, att man faktiskt kanske är lite vårdslös när det gäller inställningen till den här behandlingen. För faktum är att den är ju framtagen och utprovad enligt vissa riktlinjer och med viss regim. Och då är ju tanken ändå att vi ska hålla oss till det för att ha en långsiktig säkerhet. Det är det handlar om. Och visst är det så att många doktorer förskriver mediciner och behandlingar som är vad vi kallar för off-label, det vill säga man använder läkemedel på en annan indikation än vad den är registrerad för, och då måste man ju ta ansvar för den behandlingen och det gör de flesta, men av någon anledning så ser vi att komplikationer har ökat. Och det är ett faktum.
Och då tycker jag att SFOG och ni som kan det här har ett ganska stort ansvar i att sprida korrekt kunskap. Och hur jobbar ni med att uppdatera och framförallt se till att det här spiller hela vägen ut i primärvården?
Ja, det är ju en jättebra och viktig fråga. Och vi har ju jobbat på olika plan, kan man ju säga då. Dels är det SFOG som organisation där vi har skrivit riktlinjer. De första kom ju ut 2019 och sen så gjorde vi en uppdatering 2021. Jag till exempel tillsammans med en kollega som är allmänläkare, Naomi Flamholk, vi har ju skrivit en artikel i Läkartidningen som är riktad just till primärvården. Och inom Region Stockholm så jobbar vi också för att försöka ta fram ett vårdprogram som ska inkludera både gynekologi och primärvård och även då mödravården som vi tycker ska samverka i omhändertagandet av klimakterievården.
Mm. Så det finns mycket som åtminstone är på gång, för jag tänker att här är ett av grundproblemen, för att det finns ju ett ganska stort motstånd i vården på många håll att jobba med kvinnor i klimakteriet, för man anser att det är svårt. Och sen finns det ju också regionala och lokala riktlinjer som skapar en frustration hos kvinnor. Det finns ju också de här så kallade rekommendationslistorna, eller kloka listan som det heter i Region Stockholm, som skiljer sig. Det blir väldigt svårt för patienten, om vi nu kallar en icke-sjuk klimakteriet kvinna för patient i det här fallet, om ni alla som lyssnar ursäktar mig för det, så är det väldigt ytterligare svårare att förstå att varför är det si så och varför är det här så.
Jag håller fullkomligt med. Och som representant då för SFOG och gynekolog, så är det inte helt lätt att ändra på olika riktlinjer och ändra på hur vården är organiserad. Men vi kämpar för det. Och tyvärr är det också så att i vårt avlånga land, vi ska inte tro att vården är jämlik. Det är den inte. Men vad vi kan göra är ju att påvisa det som inte är bra och det som är ojämlikt, och försöka att, så att säga, ta fram då förslag på hur man kan göra det här bättre. Men kvarnarna jobbar lite långsamt. Jag är helt enig med att jag kan förstå den här frustrationen hos kvinnor. Absolut.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här blir ju ett öppet mål för kvinnor att ta saken i egna händer. När jag startade Klimakteriepodden i augusti 2017, så dröjde det ju bara något år innan det kom flera böcker och SVT gjorde TV och så vidare. Jag kan ju tycka att ni då, som hade haft väldigt lång tid på er, var väldigt senfärdiga i att plocka upp det här. Så blir det lite hysteri nu då, för plötsligt så händer det grejer och det bubblar både här och där. För nu är det ju så, tack och lov kan jag säga, att vi bor inte nu längre i små bubblor, utan allting är en googling bort, och man kanske fastnar i den första googlingen, så bestämmer man sig för att det där är sant. Eller så har man diskussioner med sina väninnor eller på ett forum på nätet, eller man läser en bok och så bestämmer man sig för att det här är sanningen. Så att vi kan ju inte bara sitta och vänta på att de här långsamma kvarnarna ska mala. Det krävs ju mycket från er, kan jag tycka, för att det här ska hamna rätt.
Ja, nej, men alltså SFOGs riktlinjer, det tog oss mer än ett år, jag tror det tog nästan 2 år att ta fram dem. Och vi försökte göra det evidensbaserat, det vill säga att man gick igenom litteraturen och tittade på vad har vi underlag för. Och det är ingenting som man skriver i en hast, utan det tar ju tid att ta fram sånt underlag och sådana riktlinjer. Så att vi har försökt göra det på bästa sätt. Så att riktlinjer finns ju. Och det finns rekommendationer för primärvården. Men hur vården är organiserad, det har man inom professionen inte så lätt att ändra på. Det är ju ytterst politiskt styrt.
Det Nej, men jag förstår det, Angelica. Jag tror inte att du försöker ducka nu. Men jag bara säger att det här är ju ett av grundproblemen. Och det här handlar inte bara om klimakterievård. Jag skulle också vilja säga att jag har ju kontakt med väldigt många läkare och gynekologer. Så jag får höra en del saker som jag önskar ibland att jag inte visste. Men min slutsats blir ju att de som är erfarna, de fortsätter bara jobba, de behandlar sina patienter och kvinnor precis som de anser vara bäst, och patienterna får en stor och bred kunskap, och det är en verktygslåda som de här läkarna kan jonglera med. Men de som är osäkra, de drar ju bara öronen åt sig ännu mer, för att kvinnan kommer och är påläst och hon vet vad hon vill och hon vill ha en vettig diskussion. Och den här kontentan blir ju att vi liksom nästan tar ett steg tillbaka för att det blir så svårt mellan det engagerade gänget och de här som då plötsligt anser att det här är en jobbig patientgrupp, och de här kvinnorna vill vi inte ha för de kräver individanpassad behandling och så vidare.
Ja, där säger du någonting jätteviktigt, och det är ju det att vi behöver också utbilda inom sjukvården. Och det är någonting som jag har sagt många gånger då, att jag tycker att det är en hel generation av kvinnor som inte har fått tillgång till den hjälp man kan få. Men det är också en hel generation av gynekologer och inom andra professioner som inte har den här kunskapen. Och det är också en jättestor utmaning att försöka utbilda den nya generationen, både gynekologer och barnmorskor och allmänläkare inom det här området. För att det är inte så enkelt. Det är som du säger, att helst vill man ju kunna erbjuda en individanpassad behandling så att just den här patienten eller kvinnan mår så bra som möjligt. Men för att kunna göra det så krävs det ganska mycket kunskap. Därför att det här med hormoner, det är inte svart och vitt. Det är inte så enkelt. Och lite grann så vill man ju ha på något vis en kokbok för allting. För att det är enklare att förhålla sig till. Och särskilt om man inte har så mycket kunskap. Men vi kan inte göra kokbok av det här. Utan det ska vara individanpassat, och man ska ta hänsyn till just den individens, så att säga, eventuella risker, men också preferenser och när det gäller behandlingslängd och så vidare. Så att det tar också tid att lära ut det här.
Men du, en annan sak som jag funderar lite grann på när jag förbereder mig inför vårt samtal nu, det var så här, om det är en så stor oro för att det pågår liksom omfattande seriös förskrivning av just bioidentisk progesteron, då tycker ju jag att de som ligger bakom det borde man väl hänga ut, för man borde väl varna kvinnor för de här vårdgivarna eller läkarna. Och det finns ju både IVO, som då institutionen för vård och omsorg som ska kunna hantera sånt här, och det finns ju alltid möjlighet att anmäla enskilda läkare.
Ja, alltså egentligen så tror inte jag att det finns så många oseriösa förskrivare, egentligen inte. Men visst så förekommer det, och det finns också anmälningar, så att säga. Men jag tror att det här är en kombination av att attityden till hormonbehandling, att man har frångått lite granna de här mer tydliga, enkla riktlinjerna och förskriver på lite lösare boliner. Samtidigt som kvinnorna kanske använder de här preparaten lite granna efter eget huvud också. Jag misstänker att det är en kombination och att det kan se olika ut. Men vi vet inte riktigt heller. Men att vi ser att det har ökat med komplikationer, det är väldigt tydligt.
Mm. Nej, men för jag kan inte låta bli heller att tänka på en annan farlig situation som är ju relevant i sammanhanget. Det är ju alla de här restnoteringarna som gör att man tvingas byta, stå utan preparat och man hoppar och man försöker lösa den här situationen så bäst man kan. Och det är väl inte så konstigt då att kvinnor börjar köpa hormoner utomlands, byta med varandra och så plötsligt upptäcker man att utomlands kan man ju köpa det här över disk, så varför ska jag hålla på och trassla med en läkare som är ovillig och så vidare. Så att och jag tänker så att den här situationen kanske inte hade uppstått om det hade funnits en större vilja och engagemang för den här kvinnan redan från början. Förstår du vad jag menar?
Det här med restnoteringar, det är ett väldigt, väldigt viktigt problem. Och det har vi också faktiskt skrivit en debattartikel om i Svenska Dagbladet. Så att vi försöker på alla sätt och vis. Dessvärre så handlar inte det bara om de här hormonbehandlingarna, utan det är ett mycket, mycket större problem. Och det är inte ens bara ett nationellt problem, utan det är ett internationellt problem. Men det är ju också någonting som jag också tror kan ha bidragit till att vi ser nu att det har blivit som variation i användning av hormonerna och ökade komplikationer. För det är precis som du säger, om man får byta preparat flera gånger, det är självklart att det lätt uppstår missuppfattningar, och om man byter från det ena till det andra, det kanske är en helt annan dos och det kan bli pannkaka av alltihopa. Det är också en anledning till att vi ser de här komplikationerna. Så det är ju inte en orsak här. Men det vi ville framföra till våra kollegor var just att man ska tänka på, vad har vi evidens för? Vad finns det för vetenskapligt underlag för att vi ger enbart progesteron? Och till exempel när det gäller PMS-besvär, då finns det ju en riktigt bra studie när man har jämfört då bioidentiskt progesteron med inaktivt placebo och inte sett att progesteronet är mer effektivt. Jag tycker att det är viktigt att vi funderar lite grann på hur vi använder de här preparaten och att det faktiskt är väldigt potenta läkemedel vi håller på med.
Ja, fast Angelica, just när det gäller det här PMS och tiden innan menopaus, så då är ju ni tydliga från SFOG att man kan ju lägga in ett gestagen eller ett progesteron under förutsättningen att man har en liten dos östrogen. Och jag kan ju inte förstå då att om man nu själv har en östrogenproduktion men det är gulkroppshormonet som har börjat svikta först, att det skulle kunna vara någon fara att lägga till lite progesteron enbart.
Nej, men det är ju bara det att när det gäller till exempel PMS, då har vi ju läkemedel som vi vet är verksamma mot PMS. Så att jag tycker att man måste använda det som vi har evidens för i första hand. Och självklart ska vi lyssna på kvinnan, och jag är övertygad om att de flesta kollegor absolut vill göra det bästa för sina patienter. Men det är någonting här som är på gränsen att inte vara korrekt så att säga, och där vi ser komplikationer.
Men just när det gäller PMS-besvär och behandla enbart med progesteron, så är det någonting som man ju faktiskt gör i en del länder. Och du som precis kommer från England, så vet jag ju att där gör man ju det ibland för kvinnor som är premenopausala. Jag har ingen aning om hur det ser ut. Jag höll på att säga, jag bryr mig inte om yngre kvinnor, det gör jag visst. Men vi pratar ju nu om kvinnor som är väldigt nära menopaus men som ändå inte riktigt är där. Och att mata på med mer östrogen är ju oftast inte det man behöver, för man har redan bröstspänningar och känner sig stissig, medan ett progesteron kan lugna ner hela situationen. Så det är ju en väldigt fin balans där att prata om PMS versus tydliga perimenopausbesvär.
Nej, men alltså för att sammanfatta det jag menar, så är det ju så att bioidentiskt progesteron är inte förstahandsmedel för alla tänkbara symptom i förklimakteriet och under klimakteriet. Utan det kan vara så att det finns annan mer vetenskapligt belagd behandling som man ska ge i första hand.
Mm. Men det finns ju ingen forskning heller som säger att det är farligt att ge enbart progesteron.
Ja, alltså för det första då så har vi inte data på om det skulle vara farligt att behandla en högre dos kontinuerligt under lång tid. Vi vet inte hur det skulle påverka bröstet till exempel. Och det är ju därför man i internationella riktlinjer ändå avråder från det. Och sen är det just den här effekten då på livmoderslemhinnan. Och det är ju självklart individuellt och beroende på vilken patient man har framför sig. Men som sagt, vi har sett en ökning i komplikationer. Mm. Och det beror på någonting.
Du, när man använder bioidentiskt progesteron i utlandet, hur är det vanligast att man gör det? Oralt eller vaginalt? Och använder man det här överhuvudtaget? Jag har ju liksom får ju ofta en känsla av att i Frankrike så är det här förstahandsvalet, i Tyskland är det förstahandsvalet. Och, alltså du som har det här perspektivet, för vi är ju ganska nya med att använda transdermalt östrogen. Så att, liksom, det är ju lite i svallvågen av det som det här har kommit upp, tänker jag.
Mm. Nej, i Europa så är det ju framförallt i tablettform och då kommer vi in på det att i Sverige så har vi inget bioidentiskt progesteron som är registrerat för användning i klimakteriet, utan det vi har det är ju bioidentiskt progesteron för användning i samband med provrörsbefruktning, och då ska man ta det vaginalt. Och det är ju en 200 milligrams kapsel. Nu råkar det vara så att man kan ta det även då oralt, alltså att man kan svälja som en tablett. Men vi skiljer ju också på den här behandlingen när man tar progesteron eller det syntetiska kontinuerligt med östrogen, eller om man tar det under en period varje månad för att sen få en blödning. Och tar man det kontinuerligt, då räcker det med en lägre dos, 100 milligram. Men tar man det som en kur varje månad, då rekommenderas ju 200 milligram. Och den här 100 milligrams tabletten, den finns ju inte överhuvudtaget i Sverige.
Ja, fast den finns ju då om läkaren är villig att ansöka.
Skriva
om
på licens.
Ja.
Det stämmer. Mm.
Och den här licensen, det är ju här jag tror vi har grunden till det hela. Att man anser sig inte ha tid, ork eller lust att ansöka om den här, göra det här licensförfarandet. För att Läkemedelsverket hävdar ju att de säger ja till varenda ansökan som kommer in. Så länge de är korrekt ifyllda av den sökande läkaren. Mm. Så att det finns ju massor med kvinnor som får det här kontinuerliga 100 milligrammarna. Men det är ju många kvinnor som då möter en läkare som inte orkar eller anser sig ha tid eller vad det nu är för skäl. Som då istället förordar de här 200 milligram varannan dag. Så då är vi tillbaka där.
Mm. I vår studie så använder vi ju just då 100 milligram bioidentiskt progesteron tillsammans med östrogen. Det är ju ena behandlingsarmen jämfört med standardbehandling.
Ja, nej, men du förstår ju vad jag menar. Att hade läkarna haft lite större intresse att ta hand om sina patienter, så hade man liksom också kanske orkat göra de här licensförfarandet. Istället så blir det ju ytterligare så en orättvisa i att de kvinnor som har råd att betala för sig och gå till privata läkare som kanske i större utsträckning kan kosta på sig att ge kvinnan längre tid, då gör man det här och man betalar en peng för det. Och sen så får man det. Och då har vi liksom en första och andra klassens kvinna i Sverige, vilket ju är så fruktansvärt olyckligt, tycker jag personligen.
Det håller jag helt med om. Absolut. Och jag vill också säga det att jag försöker ju se klimakterievården i stort. Och det handlar ju inte bara om hormonbehandling. Utan det handlar faktiskt om att lyssna på kvinnan och förklara vad är klimakteriet, vad är det som händer. Och jag brukar säga att det bästa med klimakteriet det är ju att symptomen oftast går över. Och att det kommer en ny fas i livet som kanske är faktiskt till och med bättre än det var innan. Jag menar, det är den här tiden som faktiskt inte riktigt finns inom sjukvården. Att kunna samtala och informera om vad som händer i klimakteriet. Och jag tror inte att det i första hand är gynekologer som måste göra det, utan det kan man göra inom primärvården, barnmorskor och andra professioner också med utbildning och kunskap inom det här området.
Mm. I svallvågen av det här vi pratar om, liksom klimakteriet och allt det här som jag ju ändå någonstans innerst inne är väldigt glad för att vara en del av, så blir det ju också väldigt många intressen som drar nytta av det här, och det blir ju mycket snack om hormonell balans och hormonell obalans, och det kommer olika tillskott och så vidare, och det går ju inte att tysta det här, så att det kan ju bli väldigt kontraproduktivt att liksom försöka kväsa diskussionen ändå. Och där kan jag ju tycka att det blir ännu viktigare att också ni som kan det här är ännu mer aktiva. Det räcker inte med en debattartikel i vartannat år, utan det måste komma hela tiden, och de här kommentarerna på den här artikeln i Läkartidningen behöver bemötas. Det behöver bli en större känsla av att det inte är vi och dem, och att det blir en liten grupp som sitter på höga hästar och resten liksom inte fattar någonting.
Det blev lite olyckligt tycker jag att just den här artikeln kom ut utanför professionen, för den var inte riktad till kvinnor i allmänhet utan till professionen. Om man skulle ha skrivit en allmän debattartikel skulle man ha skrivit det på ett helt annorlunda sätt. Så att jag också förstått att det har lett till många missuppfattningar, tyvärr. Vi funderar lite grann på nu inom Endokrinarg hur vi ska hantera detta, och kanske i första hand ha en diskussion inom Endokrinarg. Så att vi får vädra lite grann och sen ta ett steg vidare.
Mm. För jag tycker också, Angelica, att ni har ett ansvar gentemot kvinnor för att skapa lite reda i det här. För att det blir inte bra att det är bara jag och andra som leder diskussioner, och att kvinnorna lämnas till att ha den här diskussionen sinsemellan. Så jag tycker att det är viktigt att, för Klimakteriepodden har ju tyvärr inte allas öra, utan du behövs på flera platser. Och man kan liksom inte gömma sig då bakom en att vi har gjort en artikel, utan det behövs mycket, mycket mer. För att det är inte bara de som är gynekologer som medlemmar i SFOG, utan det är ju de här allmänläkarna som sitter ute och möter kvinnor på vårdcentraler. Det behövs så mycket mer, och vi är bara i början av det här.
Så jag håller med dig, och det är därför jag ställer upp nu. Jag tycker det är jätteviktigt, och jag hoppas att det här avsnittet då ändå kan ge lite klarhet, för det är inte varken eller. Men någonting som jag har märkt genom åren, det är ju att det här med hormoner, det svallar alltid. Och att det här är ju inte första gången som det blir mycket diskussion och uppror på olika sätt. Det är ju för att det berör, och det är en viktig fråga, och det är mycket känslor som är kopplat till hormoner. Men vad man måste komma ihåg är att det inte är svart eller vitt. Och jag tror nu i alla fall att professionen är överens om att vi vill försöka hjälpa kvinnor så att de ska må så bra som möjligt, men också på ett beprövat sätt, och som inte innebär att det blir trassel och ökade risker istället, utan en säker behandling helt enkelt.
Ja, och där tycker jag att det också blir så otroligt viktigt att ni gör mer för att stötta kollegor som vill men inte vet eller kan. Och bara då, det blir lättare för dem då att bara typ klappa kvinnan på huvudet och säga det där finns inte, och det där har du läst, och det där är inte sant, för att de inte själva kan. För att jag tror att det är väldigt besvärande för en läkare att möta en påläst, duktig, intresserad kvinna som man själv känner sig underlägsen gentemot.
Nej, men du har helt rätt i det. Jag tror att det är många doktorer som inte skulle vilja träffa dig.
Nej, men så är det ju. Jag har ju läkare som kommer att fråga mig. Alltså, jag har ju vårdpersonal som kommer att fråga mig om råd. Det är ju inte klokt.
Nej, nej.
Men samtidigt så är jag jätteglad för att det är många också, framförallt får jag ju väldigt mycket, det är barnmorskor och det är fysioterapeuter och det är många andra som liksom möter den här kvinnan som känner att de får väldigt mycket råd och stöd kring det här med livsstil och vad som är viktigt att också tänka på. För precis som du säger, och det är lätt att tänka nu, allting bara handlar om hormoner, det är ju inte det. Utan det är så mycket annat som är viktigt att man får ihop i det här totala pusslet. Och det vill jag också säga, Angelica, som vi inte har berört alls, att kvinnor är så olika. Det går inte att säga att det ena är rätt eller fel. Och återigen, bara för att väninnan har den ena regimen så betyder inte det att jag ska ha den. För att vi är olika, och då kommer vi tillbaka till hur viktigt det är att vården kan vara det riktiga stabila stödet.
Ja, ja. Nej, alltså dessvärre håller jag ju med dig om att det är mycket som återstår när det gäller utvecklingen av klimakterievården. Vi är inte där ännu, utan det krävs mycket utbildning och det krävs också en bättre organisation och kunskap kring detta. Det håller jag verkligen med om. Men det som är positivt, om man ska vända det då, det är ju att jag har ju sett, jag var ju med på 90-talet när det här med hormonbehandlingen, när det verkligen var glansdagar och de flesta i alla fall gynekologer var väldigt insatta och kunniga inom området, till att det liksom damp helt och hållet och kunskapen nästan helt försvann. Nu är det i alla fall tillbaka. Och jag hoppas att, jag tycker den här diskussionen är jätteviktig. Och jag hoppas att vi ska hitta på något vis en jämvikt här. Och att på bästa sätt kunna använda hormonerna så att kvinnor ska må bra. Men att det också måste vara med viss eftertänksamhet och respekt för att det här är potenta ämnen. Och nu är jag ju på en så kallad högspecialiserad en mottagning, så vi har ju också en selektion av där vi kanske ser när det inte har fungerat, så att säga, där vi ser problemen i högre grad. Men jag kan ju ändå säga att vi ser att de här problemen har ökat, och det är det vi vill varna för.
Och det är ju för sig inte så konstigt att de ökar, i med att behandlingen med hormoner försvann i princip, eller under 20 år så har det nästan inte varit någonting. Men Angelica, absolut slutligen, så är det väldigt många som hör av sig till mig och undrar hur det kommer sig att vissa studier är gångbara i Sverige och vissa inte är gångbara i Sverige. Du har ju nämnt din egen studie här, och man kan undra varför behövs den och hur lång tid tar det då? Hur kommer det sig att det liksom verkar som att Sverige behöver ha sina egna studier att hålla sig i, och vissa tar man i beaktande och vissa gör man inte?
Men det är ju inte riktigt så. Man måste skilja lite grann på behandlingstradition och vetenskapligt underlag. Och jag kan säga att vår studie är ju faktiskt unik och också efterfrågad internationellt. Varje gång jag åker utomlands så får jag frågor, hur långt har ni kommit med er studie? Det finns ingen liknande studie tidigare. Det vill säga att man från början slumpmässigt ger då en grupp kvinnor standardbehandling, den andra gruppen då bioidentisk progesteron tillsammans med östrogen, följer dem framåt i tiden och undersöker då både bröst- och livmodersäkerhet samt hur man mår. Och det fina i det här är ju att det är en dubbelblind studie, så varken vi eller patienterna vet vad de har fått. Och än så länge kan jag säga att av de patienter som jag har träffat så mår ju alla bättre när de har fått behandling. Så det är ju ändå någonting positivt. Men vi är ju intresserade av att se om man kanske mår lite bättre på den ena behandlingen. Om vi kanske ser mindre risker med den ena behandlingen och eller den andra behandlingen. Och det vet vi inte ännu. Så det efterfrågas även internationellt. Däremot så finns det ju annan typ av studier, det vi kallar för observationsstudier, där man tittar på stora grupper av kvinnor som har fått ändra behandlingen eller någon annan behandling. Och så jämför man de två grupperna. Men då vet man inte om de har varit jämförbara från början. Utan då kan det finnas andra faktorer som förklarar eventuella skillnader. Så den typen av studier har inte lika högt vetenskapligt värde som den studien som vi gör, som kallas för en randomiserad placebo-kontrollerad studie. Det här har vi samsyn på internationellt också. Men vi behöver ju all slags forskning, kan man säga då, så att man ökar ju sin kunskap på olika sätt, så att säga. Men sen det du pekar på, det är ju mer tradition. Och det har vi ju förstått att behandlingstradition kan skilja väldigt mycket i olika länder. Inte bara så att säga Europa är stort, utan även de nordiska länderna. Och vad det beror på, det är ju ganska intressant egentligen, men det är säkert en kombination av olika faktorer. Dels så att säga profiler inom professionen som är starka och har som driver ett område framåt, men också industrin som har olika lokala så att säga nästan på olika ställen i världen och så vidare. Mm.
När du säger industrin, så menar du framförallt läkemedelsföretag som är ute och berättar om sina läkemedel och på så sätt påverkar läkare.
Precis. Så att det är många faktorer som förklarar detta. Mm. Det är det.
Mm. Nej, men det är spännande och det händer saker, tack och lov, så att hela tiden så går det framåt. Jag vet inte om vi har lyckats, men jag hoppas att den som lyssnar åtminstone känner sig lite klokare, och framförallt så hoppas jag att den som känner sig osäker på vad som har sagts här egentligen ser till att ta reda på sanning och inte bara diskutera det med någon som vet lika lite som jag själv, för det finns ändå en vilja från SFO sida och definitivt från min sida och från många andras också, att det här ska bli så bra som möjligt, för det är det enda som gagnar alla i slutändan. För att vi vill inte tillbaka till någon slags hormonpropaganda, falsarier och skräckpropagander som pressen gärna plockar upp om de kan och får, och det måste vi alla hjälpas åt och se till att vi inte hamnar i.
Håller helt med. Och jag är också beredd att svara på frågor i ett annat avsnitt vid behov.
Mm. Ja, men jättebra. Mm. Så du som lyssnar, kommer det massor med frågor, skicka dem till mig, info@klimakteriepodden.se, så har ni också hört här att Angelica har lovat att ställa upp och svara på dem. Nu har du fått att göra. Nej, jag skojar bara, Angelica. Tusen tack. Det är en fredag eftermiddag. Du har en patient som väntar på dig och jag är jätteglad för att du tog dig tid att göra det här. Det är skönt när det liksom blir lite balanserad diskussion. Sen finns det säkert saker som en del som lyssnar tycker att jag skulle ha tagit upp som jag inte har gjort. Men ja, som sagt, jag försöker balansera på den där plankan utan att trilla ner. Så Angelica Lindén Hirschberg, tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag. Det är värdefullt att ha dig med.
Tack så jättemycket. Jag tycker att det är jätteviktigt att få vara med.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.